En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Några av Sveriges största influencers får en ny tv-serie till våren. Mufasa är superpoppis på TikTok. Joakim Lundell pratar öppenhjärtigt om Krippas situationen. Och Bianca Ingrossos dejtingliv verkar blomstra. Vi är tillbaka med en ny säsong. Jag heter Nathalie Demiren och varmt välkommen till ett rent nej.
Ja! Är det du man ska juvla?
Vad länge sedan!
Ja, äntligen är vi tillbaka efter lite ledighet. Och välkomna säger jag då till Linn Elmervik och Marcus Larsson.
Ja, tack.
Nyhetsredaktionens finaste par, också enda par, men ändå finaste par.
Vi har inte så många att tävla med tyvärr. Nej. Vet inte.
Vi har, det finns ju fler par på Aftonbladet, får man säga det.
Ja.
Men inte på nöjet. Just. Än så länge.
Än så länge i alla fall. Men hur känns det att gästa podden ihop för första gången? Brukar ni liksom också så här hålla med varandra eller brukar ni tycka olika?
Ja, vad säger du?
Marcus får svara. Jo, vi håller med varandra ganska mycket.
Ja, och fundamentalt olika om andra saker, kan man säga. Hur vi blev ihop. Varför?
Och... Varför också?
Varför lever vi i det här igen?
Ja, där, Lin groomade mig under lång tid. Så,
Okay. Jag var redo.
Nej, ingenting är sant.
Nej, jag vet inte varför, men på något sätt tror jag mer på Lin. Vi börjar väldigt starkt ut. Har ni sett och hört det här?
Jag hade inte sett det här innan du visade det för mig på redaktionen innan.
Nej. Marcus?
Det är någonting i den här ramsan som jag känner igen faktiskt.
Det är lite sport.
Ja,
det är lite cheerleading-aktigt.
Annars är ju Mufasa, det är ju en... Det är ju ett lejon.
Det är ett lejon, men det är också snubben vi precis såg och lyssnade till här.
Han får alltså vara sin karaktär, det är det han.
Ja.
Han är mer känd som det än.
Just nu är han nog kanske...
Han har gjort lite filmer och tv kan man ju säga, förutom det.
Jag visste inte vem det här var.
Det ska vi prata om nu. Alltså, That's Mufasa är ju för att skådespelaren Aaron Pierre spelar... Alltså, han gör rösten till Mufasa i den nya Lejonkung-filmen. Och det är därför som det här är en grej. Och han är internets, kanske framförallt TikToks då, absolut största kändis-crush just nu. Alla älskar Aaron Pierre. De tycker att han är död. Snygg. Alltså, folk faller som furor för denna man. Och i Jennifer Hudsons då talkshow så brukar de välkomna gästerna på det här sättet som vi precis lyssnade på och tittade på. Att personalen sjunger liksom en peppig låt och personer får dansa sig fram i korridoren. Och sättet som Aaron då har gjort detta har fått folk att skriva så törstiga och alltså faktiskt grovt liksom sexuella kommentarer. Så de stängde till och med av kommentarsfältet.
Varför är jag inte förvånad?
Ja, men vad tänker ni om det här? Går du igång, Lin?
Alltså, nej, men jag tycker på att det är en så konstig entré för att är det inte ett vidrigt sätt att göra entré på ett program? Alltså, jag skulle bli så obekväm.
Men
jag
de är ju panik. Liksom stjärnor och kändisar som gillar rampljus, tänker jag, eller?
Ja, gillar ramsor.
Ramsor också.
Han verkade ju trivas i rollen, så att säga. Ja. Han tog sig tid. Det var inte så att han såg butter ut.
Nej.
Han sprang inte igenom den där korridoren.
Men det där att dansa och sådär, det är väl det är amerikanska talkshows är ju det. Ellen DeGeneres gjorde ju sånt.
Ja, de gillar det.
Ja, de gillar det. Ja. Det ser ju inte klokt ut. Men det funkar ju bara på amerikanska. Skulle inte funka på svenska kändisar.
Nej. Vad tycker ni om honom då?
Nej, men alltså, han är ju snygg. Alltså, man fattar ju att folk tycker att han är snygg. Men jag kanske inte fattar just varför de... Alltså det finns ju hundratals jättesnygga skådisar. Ja. Jag förstår inte riktigt grejen med just honom. Nej. Mer än att han såklart var...
Gör du det? För du brukar ändå vara en av... Det är ju lite av ditt expertområde det här.
Ja, men jag förstår grejen, absolut. Ja. Och mycket fokus är ju just på hans ögon faktiskt. Hela han, absolut. Men ja. Hans ögon är faktiskt helt otroliga. Mm. Och det tycker folk också. Det som är kul med den här trenden med att den här videon från Jennifer Hudsons talkshow har ju blivit dunderviral. Och så har liksom den här trenden sprider sig vidare, för att nu har det blivit en trend på TikTok där flickvänner visar upp hur trötta pojkvänner är på att det här ljudet konstant spelas upp, för att flickvännerna bara...
Det är roligt, för det är ett asjobbigt ljud att höra om och om igen.
Det är hjärntvättande,
ja, det
faktiskt.
Är det verkligen.
Och vi har ett litet hopklipp på liksom några reaktioner, bland annat Kelly Clarkson som i sin talkshow föll pladask för just ögonen också.
But the first time we met in person was for Genius MLKX.
I had a hard time listening to him. But your eyes are unfair. Like, those are like mesmerizing, beautiful.
Thank you.
What color are they?
My Eric, Pierre, that's Mufasa. Eric, Pierre, that's Mufasa.
Okej, okay, alltså när man zoomade in, nu förstod jag mer.
Nu förstod jag mer. Min har genast dragit ett nytt frikort.
Ja. Ja. När jag såg ögonen förstod jag absolut mer. Men också så här, tänk att han har hört det här hela livet, att folk har bara talat om hur snygg han är. Undrar hur han är som person.
Ja, det undrar man verkligen.
Hans reaktioner är ju verkligen, han vet ju om.
Ja, det är ingen chock.
Han går ju in med ett självförtroende, verkligen.
Ja,
ja, han har säkert sedan barnsben fått höra dina ögon. Ja.
Om det är ögonen han använt till sin fördel, kan jag säga. Ja. På Tinder-dater och så vidare.
Ja. Garanterat.
Visst är det härligt att vi lever i en så ojämlik värld att tjejer kan vara hur sexistiska mot män som helst utan att någon reagerar?
Ja.
Menar du alltså, oss nu?
Tycker
jag
du
menar
vi någon, är
jag
det?
Menar Claire Clarkson, så det är inte sexist på ett nedvärderande sätt, men Gud vad, som du uttrycker, vad törstiga kvinnor kan vara mot mäns utseende. Ja. Tänk om jag hade suttit sådär som hon gör med Bianca Ingrosso.
Ja.
Det skulle aldrig hända. Det här är en hypotetisk scen.
Så jävla obehagligt.
Ja, men om en tjej hade suttit, ja du vet. Ja.
Men jag undrar lite då, Marcus, är du lite sotis nu när Lin sa att han förstod grejen nu?
Absolut inte.
Nej, okay.
Nej. Hon har så många frikort så.
Ja, kom vi från ämnet. Men nu, strunta i det. Vad tänker vi om att folk har fallit så hårt för Aaron Pierre, att han är liksom killen på allas läppar på TikTok just nu?
Ja, att det är väldigt banalt allting. Han vill säkert bli uppmärksamma för det han kan göra också. Och inte bara vara en sorts bimbo.
Och jag hoppas att vi får se honom i fler filmer framöver. Kom ihåg att följa Ett rent nöje i din poddspelare eller i Aftonbladets app, så missar du inga nya avsnitt. Och vi finns ju också på YouTube. Ett rent nöje på Aftonbladets YouTube-kanal. Hitta oss där. Vi får en ny reality-serie i vår. Titta här.
Hej allihopa, det är jag som är Alice Stenlöf. Och i Girls of Stockholm så kommer ni att få följa mitt liv som influencer bakom kulisserna och få se saker ni inte får se någon annanstans.
Mitt liv i det här programmet.
Allt det här kommer ni att få följa i vår serie Girls of Stockholm. Och nu har jag bara en sak att säga. Tjejer!
Missa inte Girls of Stockholm!
Ja, den här trailern alltså. Jag får lite panik, tyvärr.
Ja, det är lite... daterat kanske.
Jag blir så stressad av att de, man förstår ju att svårigheten med ett sånt här program är ju att de ska ha någonting att visa som inte kan synas på deras egna plattformar. Varför ska man inte kolla på deras egna kanaler bara? Så att det är så tydligt att de liksom, varenda en av dem säger att det här kommer ni inte se någon annanstans, det här kommer ni inte se någon annanstans. Jag blir så stressad.
Ja, och för de som inte hänger med på vad nyheten är här, är alltså att Girls of Stockholm blir en ny då reality-serie med influencerna Lovisa Worge, Alice Stenlöf, Hanna Friberg och Klara Elfgren. Och det kommer alltså i april till Amazons då Prime Video, så deras streamingtjänst. Vad är er första liksom reaktion när ni hörde att den här serien skulle komma?
en reality-sopa till.
Ja.
Alltså.
Och jag tänkte ju på Glamorama. Mm. Såg du det, Nathalie?
Mm.
Det var ju Mikaela Forn i Petra Turngården och Anna Hibbs var väl. Ja. Nu kommer inte jag ens ihåg när det här var.
Det är ju jag. Ja. Det var för 15 år sedan. Ja,
för det känns ju väldigt... Då passade det ju in, liksom. Då var det ju kul med en sån, och jag kollade på den, kom ihåg. Men nu känns det ju lite... daterat. Jag vet inte, alltså vi vet inte hur de gör den.
Nej, och det som är lite kul med Glamorama är att de också testade några år senare med, för typ 10 år sedan eller 9 år sedan eller något sånt. Då gjorde de Glamorama, det hette också liksom Glamorama igen, med typ Molly Rusta så och två till. Men det var ju ingen som snackade om den då heller liksom.
Det missade jag helt.
Så det här, jag håller med, det här känns som lite samma program nästan.
Hur många av de här deltagarna är från Stockholm?
Det roliga är...
Med tanke på vad programmet heter, menar jag.
Alla bor i Stockholm. Ingen av dem är ursprungligen från Stockholm.
Nej.
Det är ungefär som det brukar vara med alla ord.
Det är som det brukar vara i Stockholm.
Och sen looken på allting är ju liksom lite... Det blir ju lite som... Inte ska säga nidbild. Ja, lite så nidbilden av Stockholm, skulle jag säga. Hur man ska vara och se ut i Stockholm när man är i en viss bubbla.
Mm. Det är lite kul, för det är så här...
Och den existerar bara på vissa ställen i den här stan. Det är ju inte alls den gemene. Alltså, Stockholm är ju inte så där.
Nej.
Alls.
Nej, vi har någon från Motala, någon från Göteborg. Någon, alltså, så här, ingen är från Stockholm.
Hur ska de komma? Allt idag går ut på att man det är ju genomtittning av ett program som är problemet. Alltså att man ser från början till slutet. Och sen klipper man ju ut i sociala medier det man tycker är roligast. Så hur fan ska de kunna hålla det till att det här kan inte se någon annanstans? Efter första avsnittet kommer deras följare liksom ändå bara sprida det som var...
Det som var kul. Ja, det är också sant. Men en annan sak med det här, det är väldigt vitt.
Väldigt, väldigt vitt. Ja, men det är lite som du sa, Marcus, att Stockholm ser inte riktigt ut så här. Och det gör det ju inte riktigt.
Nej.
Så absolut. Det är väldigt tråkigt att de inte har tänkt på det.
Har man ens försökt bredda det, undrar man ju, när man ser det där.
Nej,
liksom.
För det är klart att
det finns ju många att fråga.
Det finns många att fråga, och det är klart att det finns mer vita influencers som är framgångsrika, för att världen ser ut så, tyvärr. Men det finns ju absolut många fler att fråga.
Det gör ju det. Ja. Det är en annan sak om det verkligen inte är så här, om man känner nej, men det finns ju. Men det finns ju jättemånga.
Ja.
Vill folk ha det här programmet? Får man något mervärde, tror ni, om man redan följer tjejerna?
Nej, det var ju det jag kände lite också när jag tittade på trailern. Jag vet inte.
Jag tycker, vi får ju avvakta hur det är. Alltså vi får ju avvakta och se hur det är innan man slår någon dom. Men lite så här krystat känns det ju att man kör just en sån här dokusåpa.
Ja, den enda av de här som jag i alla fall känner att man kanske inte har kommit in riktigt på djupet eller fått höra mycket personligt kring är kanske Lovisa Worge i så fall, som visar upp en viss sak på sin Instagram. Men vi vet egentligen inte jättemycket om hur hon är, vad hon känner, vad hon tänker. Nej. Frågan är om hon släpper in här eller inte, för det kan ju i och för sig vara intressant. Men man får väl se helt enkelt. Vad känner vi kring namnet i övrigt? Girls of Stockholm.
Vi har ju redan varit inne på det.
Ja, alltså, men är det bara det att ingen...
Alltså, det blir någon sån här... Det kommer ju bli en fiktiv bild av vad Stockholm är.
Men får jag säga att jag tycker det låter lite porrigt?
Det får du gärna göra, men din hjärna går ju oftast åt det hållet i den här podden, skulle jag vilja säga.
Får man säga så?
Ja,
men vad är det porriga i Girls of Stockholm?
Men det är för att det låter som så här... Gud, vad hette det nu då? Det här Girls Gone Wild. Alltså något sånt.
Och att man spelar lite på så här svenska tjejer typ. Eller är det du tänker?
Ja, och lite så här... Jag vet inte, för i mitt huvud är det en sån grej som typ så här, Elena Bell och de hade kunnat haft för 15 år sedan. Ett sånt program där de går runt och visar så här glamour utvikningsmodell-livet typ. Eller?
Jag
förstår det gärna.
Men jag kommer ihåg en gång intervjuade en strippa som heter Carl of Sweden.
Ja, just det.
Och då tänker jag så här, Girls of Stockholm. Alltså det är väldigt, det finns något porrigt i det.
Och det är blont.
Men det känns som en porrsökterm liksom.
Ja.
Jag älskar din hjärna. Alltså fortsätt prata. Liksom. Sen är det vilken porr har du tittat på?
Alltså nu säger jag bara för tydlig, absolut inte att det är något sånt vi kommer få se här. Men jag tycker det var ett litet roligt namnval.
Men kommer du titta, undrar jag?
Jag är taggad på första avsnittet i alla fall. Jag vill veta lite vad det här är. Framförallt så här, vad ska det egentligen handla om?
Det är en bra krok. Vad ska det här egentligen?
Och vad
det
vill man se?
Det ska handla om flickor i Stockholm.
Ja, men vad vill man se då?
Och vi vet ju alla hur de är.
Alla de fyra tjejerna som bor i Stockholm.
Som egentligen inte kommer härifrån, men som är inflyttade. Och sen, det, är lite, det känns lite som att man försöker sälja in varumärket Livsstilen Stockholm.
Ja.
Som är en lögn. Men
kanske funkar.
Det kanske funkar. Om du lurar till att många och titta.
Jag tror att de har fått sjukt mycket betalt för att ställa upp det här.
Det tror jag också.
Ja.
Jag hoppas de har fått det, för att man ska inte ställa upp gratis på sånt där.
Alltså, idén i sig kan låta lite daterad och sådär. Liksom. Men jag är ändå öppen för att se så här första avsnittet och se vad vi egentligen får.
Ja.
Så kommer du kolla?
Ja, men kanske kommer kolla. Alltså, eller jag är en sån som kanske kommer se delar. Liksom.
Mm. Mm. Just det. Mm. Marcus, du har redan sagt nej.
Ingen kommentar.
Ja. Tanken sticker fram, men för all del, jag kan ha fel. Nu har det blivit dags för vår kära kollega Olle Kvarnsmyr att spela veckans lilla fiol för något eller någon i nöjesvärlden som han tycker förtjänar det. Vi lyssnar.
Mr. Beast är kanske världens största YouTube-stjärna, men det är inte Herr Beasts YouTube-karriär jag vill gnälla på. Det är den nya reality-serien Beast Games på Amazon Prime. Denna genomusel TV-historiens värsta reality-serie. Programmet går ut på att 1000 personer i numrerade gymnastikdräkter ska slåss om $5 million på alla möjliga sätt. Kanske känns bekant på något sätt, kanske ni tänker. Ja, det är en slags bizarr kopia av Netflix-serien Squid Game, fast utan finess och bara snack om pengar, pengar, pengar. Herr Beast själv då? Han lär inte få en Golden Globe för sitt programledarskap. Han är den sämsta och gapigaste programledare i TV:s historia. Herr Beasts galna programlederi och den jättelika prissumman får deltagarna gråta, skrika, ljuga och bete sig allmänt ovärdigt. Beast Games är hemskt. Nej, nu tar jag fram min lilla, lilla gnälliga fiol och gnissla till riktigt ordentligt.
Ja, där slog Olle till. Ja, vad tänker ni?
Alltså, jag har inte sett en ruta av det här, så jag har ingen åsikt, men jag har aldrig hört Olle så här arg, tror jag.
Nej, om Olle tycker den här sortens show är dålig, så måste det vara någon som har nytt rekord. Jag har sett trailer och delar av den här showen, och det är, ja, man gillar inte mänskligheten bättre.
Nej.
Jag är glad att du inte vill titta på den hemma.
Ja. Mm. Det kommer inte ske.
Och jag känner mig faktiskt ointresserad av att titta på den också. Och speciellt nu när jag hörde Olles sågning.
Ja, okay,
nej. Ja. Och sen så vet jag också att vår tv-recensent Carolina Fjällborg också togsågade den här i veckan också. Mm. Så jag litar på dem och väljer att inte titta på detta.
Det är ju rätt. För en gångs skull så.
Säger vi så.
Ja.
Ja.
Man ska lita på dem som...
De som kan.
De som har smak.
Bra. En jättesnackis i nöjesvärlden, det är ju att influensen Kristoffer Krippa berghäktades förra veckan, misstänkt för flera ekobrott inklusive grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Vad är era tankar om storyn och allt det här som blev? Svår fråga.
Oh, gud, jättesvår fråga. Alltså, jag känner att jag har lite dålig koll på liksom alla turer i det här, mer än att det är ju ändå ganska ovanligt att man får se en så känd person, alltså får se en så känd person, att rapportera som en så känd person som har begått såna här brott, och att det liksom hamnar på den här nivån.
Ja, jag hör dig.
Man reagerar ju. Alltså.
Ja, det är sällan det kommer till de här nivåerna. Ja. Liksom, ja. Utan många kändisar är väl lite så här, det kan vara lite småbrott. Mm. Ringa narkotikabrott hit och dit, alltså lite det sånt. Lite. Det här är ju på en annan nivå faktiskt.
Ganska grov ekonomisk brottslighet handlar om. Ja.
Man förstår. Nej, men när man är
fascinerad, ja, både och skulle jag säga, men det är fascinerande hur stor genomslag det här har fått. Det är väl min spontana reflektion.
Ja, och Krippa, han är ju bror till Joakim Lundell som var med vid häktningsförhandlingen. Och Jocke, han gick ut på stories efteråt på sin Instagram och berättade om sina känslor kring egentligen allt det här. Och som andra personer som är inblandade och har med Krippa att göra och så. Så mycket av det som liksom Jocke sa kan ju inte vi spela upp eller gå in på. Men något som vi kan prata om, tänker jag ändå, är Joakims känslor kring när något som kanske mest utspelat sig innan på sociala medier mycket och på YouTube och så och liksom i begränsad skala plötsligt blir en stor grej i traditionell nationell media. Vi kan lyssna lite på Jockes tankar om det.
Ingen skit jag vill kasta på media, men det är jobbigt för mig när det blir så här stort, för jag kan inte gå till affären, jag kan inte gå till macken, jag kan inte gå någonstans. Ni förstår inte hur mycket folk som kommer fram och pratar om det här med mig. Ja, stackare med bror din. Jag blir påmind hela tiden, det går inte att ha distans till det när det ligger liksom på löpet på riksmedia. Nu när det liksom ligger överallt, SVT, Aftonbladet, Expressen, alltså varenda jävla media, TT, då når du ut till en helt annan typ av människor.
Mm. Ja, man fattar ju verkligen vad han säger. Alltså, det är klart att det är helt andra. Alltså, det är ju fler personer som ser det här såklart. Och kanske en helt annan målgrupp än de som följer Joakim Lundell i vanliga fall.
Precis, och som kanske inte heller har hela bakgrundsstoryn som de som har följt det från start på sociala medier typ.
Mm.
Men det är ju samtidigt fascinerande att de, alltså det här är ju ändå en person som har levt i det sociala mediebruset i större delen av sitt vuxna liv.
Alltså att, Joakim?
Ja, Joakim. Mm. Och hela gärningen går ju ut att vara tillgänglig och offentlig.
Mm.
Och så är det fortfarande, jag trodde inte att den skillnaden var så stor fortfarande, för han har ju så extremt mycket. Han får ju extremt mycket uppförande på sociala medier, så jag undrar, alltså det är ju ändå, jag blir ändå överraskad. Väldigt överraskad över att det fortfarande lägger till någonting när etablerade riksmedier pumpar på om det. För man känner nästan, jag lever ju i en värld där de som är stora och har många följare på sociala medier ändå ligger så nära sina följare att det inte blir någon större skillnad om vi bomba på.
Mm. Man har liksom tänkt att det är hans vardag lite grann annars också, att folk kommer fram. Mm. Men sen är det klart att det är ju skillnad då om någon kommer fram för att prata om det här. Det kanske blir extra känsligt.
Det är väl det han märker av.
Och det han säger mellan raderna är ju det man kan ta ifrån det, att det är fortfarande en viss skillnad mellan sociala och traditionella medier. Att det får mer vikt när traditionella medier bombar på än när sociala bombar på.
Om jag känner ändå
till och med hos honom märker
jag det. Och man förstår ju vad han liksom menar med så här. Så det kan ju inte vara lätt för alla personer som skrivs om som har gjort liksom dåliga saker eller som är misstänkta för att ha gjort dåliga saker kan ju inte vara lätt för liksom anhöriga i sådana situationer oavsett. Och här får man höra lite så tankarna från en anhörig på det sättet. Det är lite speciellt att faktiskt få höra det. Och man fattar ju liksom att det här är tufft för Jocke. Liksom. Och om Krippas situation, som han ju varit öppen med från start, vad han tycker och tänker där, så har han även den här gången berättat tydligt vad han vill ska hända med Krippa. Här kommer en kort snutt ur det.
Jag är så jävla stolt. Och jag är så glad att han sitter häktad. Jag är så glad att han förmodligen kommer få ett fängelsestraff. För nu har han chans att förbättra och göra om sitt liv.
Sitt liv skulle det vara där på slutet. Ja, förbättra och göra om sitt liv. Mm. Så Jocke vill ju att det ska bli en fällande dom för Krippa för att han då ska få chansen att ta tag i sitt liv innan det blir för sent.
Mm. Det är ändå... Det blir också lite sådär överraskad av.
Jag blev också det. Det kändes väldigt så sansat resonerat i en situation där man själv kanske inte skulle vara lika sansad utan bara vilja så här, min bror, kom hem.
Känns det som att han har levt med det länge.
Ja.
Det är väl kanske det.
Han vill att
och sen är det ju det är en viss skillnad mellan så här, brottslighet och brottslighet också. Det här är ekonomisk brottslighet. Det finns ju andra brottstyper som är svårare att gå ut och inte försvara, men säga att nu ska du lära dig någonting av det här, utan det är ju enklare på det sättet.
Det känns ju
men
liksom...
det känns väldigt mycket som en storebror pratar till en lillebror, för det är väl det handlar om, och det är nästan lite gulligt, kan jag tycka.
Moget, eller?
Ja.
För det hade varit så enkelt i såna här typer att säga att vara tvärtom och bara försvara sin släkting, sin lillebror. och skita på rättssystemet. Verkligen. Och medierna och sånt. Och det gör ju inte Jocke här. Nej. Utan han, det, jag tror att det här är, han sände ut, i alla fall det här snutten vi såg, det finns mer. Mm. Men just här sände han ju bra signaler.
Mm. Just det.
Verkligen.
Alltså hur det går för Krippa, om han blir åtalad eller inte, det vet ju inte vi i nuläget. Så vi håller ju läsarna uppdaterade på Aftonbladet.se när vi vet mer om det helt enkelt. Så just nu är han alltså häktad misstänkt för ekobrott. Men hur det går, det får vi vänta med och se helt enkelt. Hörrni, det är så skönt att podden är tillbaka. För det är en sak jag har längtat efter att få prata mer om. Bland mycket annat. Och det är Pernilla Wagrens inlägg om Ariana Grande. Och vi kan ju kika på vad hon la ut då. Ja, alltså Pernilla la ut en video på sina stories på Ariana Grande från en röd matta där Pernilla till den videon skrev: snälla, kan någon göda Ariana Grande så hon inte försvinner helt eller förvandlas till ett barn snart?
Mm. Det blev vissa reaktioner på den.
Ja.
Kan man misstänka.
Det här handlar ju om det väldigt, väldigt svåra ämnet som det har snackats om. Och det är ju att Wicked-stjärnorna Ariana Grande och Cynthia Erivo har rasat ner i vikt. Vad tänkte ni när ni såg att Pernilla la ut detta?
Alltså ovanligt att en så stor kändis skriver så liksom rakt ut om ätstörningar. Och just göda, det var någonting med ordet göda, ja, som var lite speciellt. Det var
typ liksom, håll fast den och kör ner mat i halsen.
Ja,
liksom.
Det var inte, det var inte så finstämt.
Nej, det var det verkligen inte. Det är också nästan chockerande. Inte chockerande, men nästan uppfriskande också. Mm. Får man säga så.
Mm. Ja, det tycker
som
jag.
Som sagt, det är så. Ja, men lite uppfriskande var det att hon tog bladet ur munnen.
Det har ju lite varit två läger kring alltså på hela internet, att vissa har panik över Ariana Grande speciellt och hur hon verkar må och skriver om att hon förmodligen har ätstörningar, och vissa försvarar henne in i döden och säger att hon är jättebra, hon har alltid sett ut så här, man får absolut inte säga någonting om hennes kropp typ.
Ja.
Och där är vi nog fortfarande skulle jag säga.
Ja, och folk har ju då reagerat starkt på Pernillas inlägg i diverse olika forum. Och kritiken grundar sig kanske inte främst i att Pernilla lyfter ämnet, utan att vem är Pernilla att snacka om det här när hon har två barn som har varit öppna med sina ätstörningar. Mm. Det har liksom varit det. Och det är då, alltså både Bianca Ingrosso och Benjamin Ingrosso har ju pratat om sina ätstörningar öppet båda två. Så det är lite det folk kritiserar henne för, framförallt.
Vadå, har de shamat henne för att vara en dålig förälder då?
Nej, utan mer såhär, vem är du att snacka? Du har ju själv barn som...
Och Bianca har ju också pratat mycket om att det är så problematiskt att folk ska kommentera hennes ätstörning och hennes kropp. Och nu gör Pernilla exakt det. Det är väl lite det.
Precis.
Du borde veta att så här ska man inte bete sig, typ.
Ja. Jag förstår att det är dit folks tankar går när man ser Pernillas inlägg. Mm. Men jag håller liksom inte riktigt med om att Pernilla inte ska få se sin åsikt om Ariana Grande-frågan bara för att hon själv har den här problematiken i sin familj.
Nej.
Men det finns alltså många som tycker det. Jag undrar, vad tycker ni?
Nej, jag håller nog med dig. Men det är väl att, alltså jag fattar ju, man tänker väl att så här, Pernilla ska veta saker om ätstörningar och hur man ska hantera dem och hur man ska prata om dem, och hon borde veta bättre liksom. Är det inte det?
Men är det inte därför hon vågar göra det då, tänker jag.
Mm.
Alltså hon kanske vet mer än vad folk gör hur man ska hantera den här problematiken hos människor, oavsett om det är kvinnor eller män. Alltså det drabbar ju båda, men oftast är det ju mer skamfyllt för kvinnor.
Och det är ju konstigt den här hållningen att man inte ska få säga någonting om när en person ser sjuk ut.
Ja.
Alltså det första steget måste väl ändå vara att få prata om det.
Och det är så många som liksom har skrivit typ nyhetskolumner om just att det är så svårt att prata om.
Och det är ju det såklart, för att så här, ja, men jag har ingen erfarenhet av ätstörningar. Jag vet inte vad som triggar och inte, men hur ska man göra om man inte kan prata om det?
Ja, men har Ariana Grande gått ut med att hon har ätstörningar?
Nej, hon har aldrig bekräftat diagnos, det.
Nej. Och det är, då är det ju en diagnos som till exempel Pernilla Wahlgren och vi ställer. Och det är där det blir, där kan jag se ett problem. Men samtidigt så måste man nog någonstans komma visst, då vet man vet inte de bakomliggande orsakerna, så man må, får ju kanske uttrycka sig försiktigare än vissa gör. Mm. Så. Mm. Men om man aldrig lyfter den frågan om något, då blir det också, det blir jättekonstigt. Det blir som en elefant i rummet som man aldrig liksom...
Mm. Mm.
Det är klart man privat har åsikter om folks utseende.
Ja, då säger man ju, alltså privat säger man ju vad fan som helst om folks
ja, ja.
Det gör vi.
Framför tv.
Ja.
Och det finns ju, det är ju inte bara ett större som är, om vi ska vara ärliga, är konstiga idag liksom. Så här. Men man kan ju inte shama någon offentligt. Nej. Som det är lätt att göra i sociala medier och vanliga medier. Det är nästan där det frågar. Alltså, har man, vilken rätt har man att bedöma andras utseende överlag? Alltså, nej, det är en urgammal...
Det är ingen rätt egentligen. Och sen så, om man nu ska prata om det, kanske man då ska formulera sig på ett annat sätt möjligtvis då än vad Pernilla gjorde.
Göda kanske, det är inget ord som vi skulle kunna använda på Aftonbladet om vi skrev om problematiken.
Nej.
Det är inte optimalt.
Och på tal om Pernilla då, så gick hon några dagar senare ut med en till story till alla som blev arga på henne. Och det hon skrev då var bland annat att hon vet att man inte ska prata om folks kroppar, men att hon är helt emot trenden som pågår just nu om att smalast vinner i Hollywood. Och hon har lagt ut före- och efterbilder på Ariana där man ser hennes drastiska liksom, viktnedgång. Och sen så citat Pernilla här: och just för att jag har erfarenhet av ätstörning i familjen så är jag extra mån om att inte idealisera det pinsmala modet. Och så fortsätter hon vidare och säger att det är så tydligt att Ariana och Cynthia Erivo har rasat ner i vikt och att det inte är något som bör tystas utan snarare något som man oroligt bör lyfta.
Men jag tycker ändå att det var ett bra resonemang hon hade där, Pernilla.
Mm.
Och det resonemanget skulle hon kanske ha skrivit från början. Då, kan man
ja.
Alltså, jag tror inte hon var kanske medveten om hur ibland
det
även
infekterade
hon
i det här.
Nej,
typ.
Eller så var hon exakt medveten om det. Men skitsamma. Jag tror att man måste göra, om man ska hålla på med det här, även om man är penemagare eller annan, så är det nog det andra svaret man ska försöka sikta mot och ha i ton och innehåll. Liksom. Det är jämfört med en önskan.
Ja.
Men det är skitsvårt.
Ja.
Och vi kommer inte komma fram till någon lösning.
Nej,
här.
Vi landar
i... För ena sekunden så sitter vi och beundrar någon kändis ögon och bara, frikort. Och,
ja, men...
och så vill jag bara säga, man vet inte, när man inte vet om bakomliggande orsaker, folk kan ju vara sjuka och behandlingar och sånt där. Och det, vi vet ju inte allt om
det. Det är faktiskt väldigt bra att du sa det, Marcus, för det är faktiskt viktigt. Vi vet inte vad... Alltså, Ariana och Cynthias viktras ser man.
Det ser vi.
Men vad det beror på, det vet vi faktiskt inte.
Nej.
När vi ändå pratar om Bianca,
hörni. Ja, för en gångs skull.
Vad fan, det gör vi ju i podden då. Hon är också en av våra största kändisar. Mm. Såg ni hennes medverkan i Nyhetsmorgon?
Nej.
Nej.
Det kan jag berätta för er nu vad som hände då. Det är att Jenny Strömstedt var programledare och hon testade att liksom ställa Bianca den typen av frågor som Bianca ofta ställer sina gäster i sin talkshow. Vilket inte allt för sällan är till exempel sexfrågor. Mm. Så här, hur många har du legat med? Alltså lite sådana frågor. Så då ställde Jenny Strömstedt frågan till Bianca om vem Bianca senast låg med. Men Jenny ångrade sig direkt efteråt och fick typ ångest över det. Men lyckades ändå på något sätt få till ett scoop. Alltså, kolla på det här.
Men innebär det, alltså, okej, om jag ska ställa en fråga till dig.
Ja.
Okej, vem låg du med senast?
Oj, jag menar alltså, jag...
Alltså, jag skulle aldrig ha ställt den här frågan om inte du hade sagt att du ställer. För jag tycker det passar inte.
Det passar inte dig.
Nej,
eller jag tycker det, men... Nej,
så
men
du skäms jag oerhört mycket att jag ställer den här frågan, så du behöver inte ens svara på den.
Nej, men jag träffar någon.
Du träffar någon?
Ja, träffar någon.
Sluta prata,
sluta prata båda två, känner jag.
Men låt Bianca svara.
Ja, absolut, det var jättekul. Men om Bianca hade velat liksom... Om hon inte hade velat svara så hade det varit, hade hon ju bara kunnat zona ut.
Exakt.
Där.
Så Jenny får ju till skopet. Bianca säger, jag träffar någon. Mm. Men eftersom Jenny får så panik över att hon just har ställt en fråga som hon i vanliga fall aldrig skulle ställa, så blir det som att vi liksom inte får veta så mycket om, när var senast då?
Nej.
Alltså jag vill ha det svaret. Och också så här, vem är personen du träffar? Hon kunde i alla fall ställa en uppföljningsfråga om det. Och sen hade vi...
Det hade varit kul.
Så kanske hon hade kunnat säga, men jag vill inte prata om det just nu, eller vad som helst.
Ja.
Men det blir någon panikartad situation
här. Men också
här.
Lite mysig panik. Alltså man älskar ändå båda två. Ja. Jag tycker att det blir roligt.
Ja, jag tänker, i det här fallet tänker jag två saker, tror jag. Alltså dels Jenny Ströms, hur obekväm hon är i det där.
Ja.
Hon kommer nästan på sig själv. Jag tror hon är det.
Ja, men hon är ju väldigt...
Hon gör ju ett fel som man i tv-intervjuer inte ska göra. Intervjuer för att när hon ställer en obekväm fråga, då börjar ju Bianca att prata. Och hon avbryter henne.
Ja.
Och det är så här, med någon som säger, jag skulle aldrig ställa den här frågan om jag inte var. Där vill man ju bara säga, tyst nu.
Ja.
Hon pratar ju verkligen. Så här. Den andra grejen är ju, skulle Bianca verkligen ens säga det om det inte hade pågått ett tag? Hon är ganska säker på att hon träffar någon.
Exakt.
Ja, Bianca såg inte så himla obekväm ut.
Nej.
Så min misstanke är att det är inte särskilt nytt.
Nej.
Mm, spaning.
Spanar
ja.
Varför kom jag här?
Men det är kul. Men det är ju någonting. Det är väldigt intressant. Men det är väldigt intressant för Jenny är en så otroligt van programledare, jobbat med det här hur länge som helst, är jätteduktig ju och liksom
och kan
det här. Men här blir hon ju obekväm. Och det är klart att hon efter Biancas svar hade kunnat säga, gud, jag skulle aldrig ställa den frågan till att börja med, alltså något sånt. Men här blir det någon typ av liksom kris och paniksituation.
Det var roligt. Det var väldigt roligt för att hon blev så obekväm och Bianca verkar inte så farligt obekväm.
Nej, exakt. För Bianca kan ju prata om sånt här oftast när man ställer den frågan. Och det är därför vi gillar henne.
Ja, vi älskar
Bianca. Men nu undrar jag lite så här. Vi vet ju inte vem den här personen hon träffar är. Men om ni fick spekulera eller bara så här, vem tycker ni vore en drömpartner till Bianca?
Oj!
Men det här är inte specialämne.
Ja, men jag tänker, vore
du tycker
det
ju
inte...
alltid att alla så här par är fel.
Felmatchning.
Vad är det så?
Nej, men jag tänker att borde hon inte ha någon som inte är en offentlig person eller känd, men helt bekväm med att hon är det. Som bara kan så här haka på ibland på röda mattan och inte bli stressad av att hon är typ Sveriges största kända person.
Eller så ska hon hitta en Travis Kelce som Taylor Swift har gjort.
Ja, alltså
från en annan värld, superkänd, jättegott självförtroende, jätterik.
Ja, någon som inte är rädd över henne kändiskap för att de själva har det.
Ja.
Ja, Bianca, nu har du lite tips här, men nu vet vi ju inte vem du
från
träffar.
Från de otroliga relationsexperterna Marcus och Lin, som verkligen vet vad de pratar om.
Bianca ignorerar oss fullkomligt, vi vet inte vad vi pratar om här.
det verkar bara vara, ju mer du pratar om det så bara, fy fan vad krångligt att vara känd och rik och träffa någon, jag orkar inte.
Ja, vi kan inte relatera.
Släpp det där, vi går
och lycka till med den här relationen, vad det nu än är för typ av relation.
Ja, det kan ju vara olika.
Det kan vara olika, det får vi inte glömma heller.
Nej.
Ja, framåt i nyhetsvärlden. Melodifestivalen är ju bara veckor bort nu. Så det kommer vi såklart ha full fokus på, som vi har på Aftonbladet varenda år vid den här tiden. Och jag vill också påminna om att vi då såklart har podden Schlagerkoll, som är den podden man lyssnar på om man vill ha stenkoll på allt kring Melodifestivalen. Och senare också Eurovision förstås, för den fortsätter ju även där. Och det är där får vi liksom experterna, alla tankar, alla tyck. Glöm inte att följa den podden också. Och vill ni fråga oss på ett rent nöje någonting eller har förslag bara på något ni tycker att vi borde snacka om, då hör ni av er på ettrentnoje@aftonbladet.se. Jag säger tack till Marcus och Linn nu.
Tack. Ja, vad tack. Vad lärde vi oss av det här avsnittet?
Jag tycker det var mysigt att ha er här, känner jag.
Ja.
Det var så
Jocke kul. Lundell vill att hans brorsa ska bli fälld. Ja. Och Bianca har bonkat.
Ja.
Kan det bli bättre start på året?
Då har vi det.
Nu kör vi.
Vilken sammanfattning. Hörrni, jag heter Nathalie Demirian och vi hörs igen nästa vecka. Ja, där satt han, Marcus.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.